what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi snackade om innan och så skulle hon komma och så typ, jag vet inte, jag erbjöd väl henne att jag skulle komma och hämta henne. Så.
Så du är inte kapabel, men du har i sagt att du egentligen skulle klara av det.
Och tejprullen reagerade på en gång eftersom det var av likadan. Den hade likadant utseende som den tejp som hade anträffats i håret på henne.
Där kunde vi så, se ganska tydligt rödbruna besvärligheter som vi förprövade, och det visade sig att det var blod och även att det var, kom från en människa.
Kan du, Kristoffer, försöka förklara hur det kommer sig att det här blodet från Varsareja eller Ploj fanns i din bagagelucka?
Den 20 maj 2013, in i ett skogsparti vid Mjösjöberget i Boden, kliver några personer från frivilligorganisationen Missing People in i ett gult hus. En byggnad som tidigare används av försvaret. Men det finns inte längre något militärmaterial på platsen. Istället hittar man nu något annat. Bland bråten på golvet ligger två ben från en människokropp. 2 dagar senare, den 22 maj, hittar personal från militären en kvinnokropp i en grop ungefär 160 meter från det gula huset. Den nakna kroppen saknar ben, händer och en höftkula där den ligger täckt med sten och trädstammar. Senare kan man konstatera att kroppen tillhör den försvunna Varsareja. Någon hade tagit hennes liv och misstankarna leder snart till Varsarejas ex, Kristoffer. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Enligt den rättsmedicinska undersökningen har ett smalt, knivliknande föremål använts som mordvapen. Men man hittar det aldrig. Rättsläkaren styrker i den rättsmedicinska rapporten att någon annan orsakat personens död innan kroppen styckats. Vanligtvis är det samma gärningsman som styckar kroppen som dödat offret. Så det är till viss del sannolikt att den som styckat den här kroppen också är ansvarig för offrets död. Det kan ha varit ett utdraget dödsförlopp, men det är svårt att säga när Varsareja faktiskt dog. Men utredningen pekar mot att Vatcharia inte levde efter den 5 maj 2013. Spaningsgruppen som söker efter Kristoffer hittar honom först på eftermiddagen, dagen efter att delar av Vatcharias kropp hittats. Man upptäcker honom den 21 maj på en restaurang i Boden. Då har man spaning på honom dygnet runt tills han grips den 23 maj. Kristoffer står då fast vid sin version av kvällen med Vatcharia och att hon lämnar honom vid 9-tiden på kvällen, oskadd. Men under senare förhör ändrar han delar av historien. Bland annat lägger han till att de har haft oralsex under kvällen. Något som inte kan styrkas av den tekniska bevisningen. Han berättar också att han besökt sin bror i föräldrarnas bostad under kvällen efter att Vatcharia lämnat honom. Kristoffer berättar om kvällen under rättegången.
Ja, vi snackade om innan och så sa hon att de skulle komma och plugga hos mig och så skulle hon komma och så typ, jag vet inte, jag erbjöd väl henne att jag skulle komma och hämta henne. Så. Och då kom jag och hämta henne och så tutade jag när jag var nedanför. Och så tog det ett tag, jag hade ju lämnat telefonen hemma. Så. Mm. Och så kom hon ut och det kom ut en tant i blå klänning och så här rullator strax innan henne och så kom hon ut och så såg hon lite förvånad ut och så, ja, så satt hon sig i bilen och så åkte vi till mig.
Det är svårt för åklagaren att få tydliga svar på många av sina frågor och Kristoffer berättar att han har ett dåligt korttidsminne. Men han berättar ändå ganska detaljerat om vad som har hänt under kvällen. Efter att han hämtar Vatcharia runt 4.
Du hämtar henne och sen, vad gör ni sen då? Du.
Ja, jag hämtar henne och så sätter hon sig i bilen och så åker hem till mig.
Mm.
Och så, ja, jag sätter mig på soffan och så slår jag på tvn och så... ja, så sitter jag och ser på tv och dricker öl. Och så sitter hon och pluggar bredvid.
Var sitter hon?
Hon sitter alldeles bredvid.
I soffan?
Ja.
Så ni sitter båda i soffan bredvid varandra? Och du tittar på tv och hon pluggar?
Ja.
Vet du hur länge ni satt så?
Några timmar. Jag har ingen bra tidsuppfattning.
Nej.
Jag har svårt att komma ihåg.
Han beskriver hur kvällen fortsätter.
Sen så när Vampire Diaries började så efter ett tag så la hon ner blocket. Och så ja, la hon sig och så låg vi bara på soffan och myste.
Mm.
Och så började vi hångla efter det.
Mm. På soffan?
Ja.
Kan du berätta mer?
Ja, men efter ett tag så förflyttade vi väl oss till sovrummet, har jag för mig.
Mm. Ja, vad hände då?
Ja, men vi hade oralsex.
Sen förklarar Kristoffer hur Vatcharia går runt 9-tiden.
Sen när vi var klara så då låg vi en stund och var myste och sen så gick vi tillbaka till soffan och så var vi där och så ja, hon, efter ett tag så började hon plugga. Jag tror kanske Simpsons hade börjat då.
Mm. Du fortsatte att titta på tv?
Ja, jag fortsatte. Jag typ drack upp ölen.
Den första?
Ja.
Mm. Har du någon uppfattning vad klockan börjar vara nu?
Ja, den måste väl ha varit där vid 8-tiden kanske.
Och varför måste den det?
För att det är då Simpsons här.
Jaha, okej. Okay. Kommer du ihåg att det var Simpsons? Att du tittar på Simpsons den här kvällen?
Ja, det...
Eller är det något du antar?
Nej, jag vet. Jag minns att vi satt i soffan och jag minns att att hon gick efter Family Guy och innan Family Guy i Simpsons.
Åklagaren påkallar att han berättar mer nu än han gjort under alla polisförhör.
Du har haft väldigt svårt att berätta om detta. Du berättar mycket mer idag än vad du har berättat tidigare.
Ja, jag kan inte uttala mig om det. Så.
Det har du ingen aning om. Ja. Det du har berättat om det här, det är det vad du kommer ihåg?
Vad jag kommer ihåg och vad jag tror jag kommer ihåg.
Ja. Har du själv svårt att skilja på de två?
Ja, lite grann. Det är ju ett bra tag så.
Jo, det är det.
Han lämnar olika uppgifter om var Vartzaria sa att hon skulle gå efter att hon har varit hos honom den 4 maj. Till polisen säger han under förhör att hon skulle hem. Men han berättar för sina vänner att hon skulle göra ett ärende i området Sävast. Efter att det framkommit i tidningarna att hennes telefon funnits där under kvällen då hon försvann. Han säger fortsatt också att han har sex med Vartzaria under kvällen. Men förutom att inte stärks av den tekniska bevisningen har hon under den tidpunkten han anger aktiv sms-kontakt med någon annan, karatetränaren. Det gör det tydligt att Kristoffer lämnar osanna uppgifter. Det gör det enligt hovrätten svårt att använda hans utsago som grund när man ska göra en bedömning i skuldfrågan. Men ett vittne stärker hans uttalande att Vartzaria lämnat hans lägenhet runt 21. Vittnet berättar att hon sett en ung, asiatisk kvinna i mörka kläder runt 21.30 på en väg några kilometer från Kristoffers hem. Vittnet sa att kvinnan såg rädd ut. Kristoffer påstår att det var Vartzaria och att hon på grund av sms-konversationer med tränaren var på väg till hans hem i Sävast. Men vittnet såg på kvinnan under bara några sekunder. Det var inte goda ljusförutsättningar för att se ordentligt. Och vittnet kunde inte identifiera kvinnan hon såg som Vartzaria. Sannolikheten att det var hon bedöms så liten att den är försumbar av hovrätten. Det finns fler saker som går emot det Kristoffer berättar om kvällen. När man analyserar signaleringslistor från Vartzarias telefon under utredningen kommer det fram att telefonen funnits under basstationen som täcker Kristoffers lägenhet. Men mellan 20.38 och 23.53 så bryts signalen. Antingen så har den hamnat utanför täckningsområdet eller så har den stängts av, men inte på ett naturligt sätt. Man tror att den kan ha blivit förstörd, hamnat i vatten eller att någon tagit ut batteri och simkort. Det är mindre troligt att telefonen laddat ur eftersom Vartzaria var mån om att alltid hålla den laddad. Man hittar aldrig Vartzarias telefon och den kopplas aldrig upp igen. Det man vet om telefonen och Vartzarias mobilvanor talar starkt för att hon mot sin vilja förlorade tillgången till telefonen efter klockan 20.38 den 4 maj. På signaleringslistan kan man också se att Vartzaria har försökt ringa 112, 9 minuter över 5. Men samtalet har misslyckats eftersom hon slagit 112 stjärna. Under kvällen, runt klockan 21-22, hörs två skrik av tre av Kristoffers grannar. Ett av vittnena tittar upp mot Kristoffers fönster och ser hur en man stänger fönstret innan han drar för gardinerna. Senare under kvällen åker Kristoffer hem till sina föräldrars bostad där hans bror Daniel befinner sig. Föräldrarna är utomlands. Brodern bekräftar att Kristoffer kommer till föräldrahemmet där han befinner sig med en kompis under kvällen.
Ja, det var ju då lördag kväll. Och jag var hemma i norra Svartbyn då och spelade musik. Jag spelade dragspel. Så var jag med min vän. Så spelade vi. Och så kom Kristoffer förbi. Och vi satt då i köket och spelade. Och så kom han in. Så pratade med honom en stund. Och sen så fortsatte jag spela med min kompis. Och han är ju också med i förundersökningen.
Mm.
Och så gick Kristoffer ut en sväng och så kom han in igen. Och så lyssnade han lite mer på när vi satt och spelade. Och det var väl efter 10-tiden någon gång. Vid 10-11-tiden.
10-11-tiden som han kom? Eller?
Ja, han anlände. Det var...
Mm.
Ja, och så jag hade tidigare på lördagen varit och shoppat lite i här i Luleå. Så visade han lite av de sakerna jag hade köpt. Ja, och så fortsatte vi spela. Och vi spelade ända till 5 på morgonen. Så men han var då hemma hos oss i, ja, det är svårt att säga, men 20 minuter kanske högst.
Morgonen efter ställer Kristoffer in sin planerade aktivitet för dagen. Han skulle egentligen vara instruktör under ett airsoft-spel. Men han hoppar av utan förklaring till sina kompisar. Han möter istället upp dem senare på kvällen, hemma hos en av vännerna för att spela datorspel. De följande dagarna är han ute och rör sig under konstiga tider. Han fortsätter hjälpa till med sökandet dagarna efter den 8:e, då han hävdar att han får reda på att Vatchareeya är försvunnen och när han hörs av polisen för första gången. Hans kompisar uppmanar honom att försöka få kontakt med henne. Han säger att han gör det, går åt sidan för att ringa henne och säger att han förgäves försökt få kontakt med henne. Men i verkligheten försöker han aldrig ta kontakt med henne efter 9 på kvällen den 4 maj. Kort efter att hon försvinner raderar Kristoffer hela sin sms-konversation med Vatchareeya. Den 11 maj är han med i ett airsoft-spel och fyller då bagageutrymmet i sin bil med en mängd saker. Samma dag som han grips, den 23 maj, beslagtas hans bil av polisen. När man tömt bagageutrymmet hittar man rester av Vatchareeyas blod på mattan och listerna i bakluckan. Kriminaltekniker Martin Almén igen.
Vi tömmer ut bagageutrymmet och bland annat på den vänstra sidan kunde vi se med våra egna ögon. Ser där bild 3 så ser man på vänster hand ser man pilar. Där kunde vi se ganska tydligt rödbruna besulier som vi förprövade och det visade sig att det var blod och även att det kom från en människa. Och analysen säger att det här blodet kommer från Vatchareeya. För att kunna dokumentera det blod som vi faktiskt inte ser med ögonen så använder vi oss av ett blodreagensmedel som heter Blue Star Forensic. Det sprayar man på. Och på bild 4 där ser ni en blåaktig ton i bilden. Och bild 5, då har vi lagt ihop den reagensen. Och det är reagensen av blod. Det finns även andra ämnen som det här skulle kunna reagera på. Men i de här fallet så har vi har testat. Och sett att det som jag reagerar på det är blod. Och blodet kommer från Vatchareeya.
Man hittar också en plastpåse med blod på. Och ett par arbetshandskar där den vänstra är blodbesudlad. Man tror att det skett i samband med att det lastats in en vattenflaska med flera liter vatten den 11 maj. Som tros ha läckt ut i bagageutrymmet. Och att det är så blodet från mattan besudlat handsken. Det gör det möjligt att offrets blod funnits där redan den 11 maj. I handsken finns också Kristoffers DNA. När en polishund genomsöker bilen markerar den också för liklukt i bagageutrymmet. När Kristoffer frågas ut av åklagaren om hur blodet hamnat i hans baklucka säger han att det planterats där av någon annan, någon som vill sätta dit honom.
Kan du, Kristoffer, försöka förklara hur det kommer sig att det här blodet från Varsareja eller Ploj fanns i din bagagelucka?
Alltså det måste ju vara att nu, om jag säger på Hellflovis nu, så måste ju vara det att någon har placerat det.
Någon har placerat det där.
Ja.
Har du någon aning om vem det skulle kunna vara?
Nej, genom att läsa förhör så börjar jag misstänka. I och med att det fanns en klar hotbild mot henne från han och hans fru.
Varit då placerat?
Ja, jag vet, men han vet ju vart jag bodde. Och han vet vilken min bil är.
Så. Du vet att han visste det?
Ja, jag läste lite förhör.
Att han har sagt att han visste?
Att jag vart jag bodde, men då så claimar han att att han inte visste vem jag var då.
Nej, vid tiden för hennes...
Ja, precis.
Men finnande, det
han inte. Det är ju lägligt att säga.
Hur tänker du, alltså har du någon tanke hur det skulle ha gått till? Att han kunde komma in i din bagagelucka, så att säga?
Ja. Öppna förardörren, öppna bagageluckan och så... hälla lite grann eller dutta lite grann eller så här, jag vet inte.
Mm. Mm.
Men det som jag tyckte var jäkligt intressant på bilden med just blodet där,
yeah,
det var ju det att det var så mycket, alltså så brett på själva listan. Det var ju nästan halva listan. Det var en så liten blodfläck. Borde det inte vara så att om det hade varit den där säcken där, att det hade varit en lika bred fläck på bagagerumsgolvet.
Mm. Du tänker så du?
Ja, det är så jag som är.
Ja. Själv tänker jag ju att det är oerhört märkligt att hennes blod är i din bagage.
Ja, men om någon vill sätta dit någon. Om du hade lämnat din bil olåst och jag hade gjort, och till exempel jag hade duttat in blod på dig, då hade du...
Mm.
Då hade det varit samma sak. Då hade du suttit här istället för mig.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Han säger att personen som planterat blodet kunnat ta sig in eftersom han håller bilen olåst. Men i förhör under förundersökningen så säger han det motsatta, att bilen alltid är låst. Han ändrar sig efter att han har blivit delgiven informationen om att man hittat blod i hans bagagelucka. Han säger också under rättegången att han inte är kapabel att begå ett sånt här brott. Att han är så slarvig och dålig på att städa att om han hade dödat Vatchareeya så skulle det finnas mycket mera spår. Men även det är en motsägelse mot vad han har sagt i förundersökningen.
Du har ju också berättat om du säger här att du skulle inte kunna få undan spår, du skulle ha lämnat hur mycket spår som helst. Samtidigt säger du på ett ställe i förundersökningen att du skulle inte alls ha gjort det på det här sättet, för det skulle lämna för mycket spår. Jag skulle ha gjort si och så, jag skulle ha sopat bort det, jag skulle ha klarat av att
ja, undanröja spår. Vad jag säger och vad jag är kapabel, det är två helt olika grejer.
Det är det?
Ja.
Mm. Så du är inte kapabel, men du har sagt att du egentligen skulle klara av det, men är ett hypotetiskt sammanhang. Men det har du sagt
ett hypotetiskt för... sammanhang utan mina funktionsnedsättningar etc.
Utan dem? Ja.
I förhör under förundersökningen har han påstått att han sett för mycket krim för att göra sådana tydliga misstag som att lämna blod öppet i bilen.
Man pratar då om det här med misstag och de här spåren som är lämnade och så. Och sen mitt på sidan där så säger förhörsledare 2, för du har gjort ett misstag, Kristoffer. Jag hör att göra misstag på misstag på misstag är inte då. Om det är för många misstag på rad, då är det ju uppenbart att det inte var jag som har gjort det. Det är någon som håller på att plantera. Mm. Förhörsledaren säger igen, kan du utveckla det? Alltså vad menar du? Är det att du gör inga misstag? Kan du berätta? Då säger du, nej, om jag skulle göra något så skulle jag inte göra misstag. Jag har sett på alldeles för mycket kriminalarserier. Så om jag skulle göra ett mord så skulle jag inte göra ett sånt misstag. Inte såna där misstag. Lämna bevis i öppet och blodpölar i bilen. Jag stannar där.
Ja, det säger så mycket.
Han hävdar också att han inte har muskelstyrkan att utföra brottet. Något som åklagaren ifrågasätter.
Det är ju såklart att jag har inte den muskelstyrka som krävs.
För att göra vad då?
För att begå det här brottet.
Men alltså allvarligt, varför skulle du inte kunna ha det? Har man ett tillräckligt vasst föremål så måste väl... Ja, även fast man är väldigt svag kan man ju alltid hugga den i en människa. Inte
ja,
så mycket
men
som krävs.
Jag, nej.
Man behöver inte kanske vara alltså, någon bodybuilder för det.
Du menar alltså att jag ska klara av att stycka en människa när jag inte ens klarar av att rensa en fisk.
Det genomförs också en platsundersökning av Kristoffers hem den 23-24 maj. Kriminalteknikern Katarina Svensson gör undersökningen i Kristoffers lägenhet med en kollega. Åklagaren frågar vad hon gör för iakttagelser på platsen och vilka slutsatser hon drar från dem. Hon berättar att hon ganska direkt upptäcker något hon reagerar på.
Vi åkte dit efter att jag hade fått förevisat bilderna sen fyndet av kroppen. Så jag hade gått igenom bildmaterialet på den platsundersökningen innan jag åkte ut till bostaden på... Vi åkte dit och påbörjade då undersökningen. Lägenheten var 2 rum och kök. Den var ganska jämnt nedsmutsad. Lite allmän oordning kläder som ligger spridd lite överallt. Vi började undersökningen och gick igenom och tittade hur det såg ut och ganska snabbt så var jag inne på toaletten och upptäckte en tejprulle som stod på skåpet inne till höger om toalettdörren. Och tejprullen reagerade jag på en gång eftersom det var likadan. Den hade likadant utseende som den tejp som hade anträffats i håret på henne.
De paketerar tejpen nästan direkt så att den ska kunna skickas för analys innan de går igenom resten av lägenheten där de säkrar flera spår. Maj Svensson, sakkunnig på SKL, har jobbat med spårgruppen under utredningen och hörs under rättegången. Hon berättar om tejprullen de hittar hos Kristoffer och hur de gör för att jämföra den med tejpbitarna i Vartsarias hår och vad de kommer fram till.
Jag förstår att när jag har gjort någon jämförelse i polariserat ljus Ja. I mikroskop. Kan du berätta lite grann om iakttagelserna och vad man kan dra för slutsatser av det?
Tittar ju på de här materialen, tejpbitarna och tejprullen. Och vi observerar ju allting och mäter hur breda de är, hur de ser ut, själva perforeringen och ytstrukturen. Och det gör vi i mikroskop.
Mm.
Man kan även, när man ser att det finns, att det är plastfolie, så kan man se andra mönster från tillverkningen om man har det i polariserat ljus. Och då menas vi att vi har ett ljusbord och två filter som är polariserande mellan det här materialet. Och då kan man få olika färgskiftningar och tillverkningsmönster då, genom den metoden då.
Mm. Kan du berätta lite grann vad ni iakttog när ni jämförde tejpbitarna med tejprullen i det här fallet?
Då såg vi att de hade överensstämmande utseende.
Mm.
Samma perforering och ytstruktur. Så att vi bedömde att de var samma typ av tejp.
Utöver tejprullen finns det annan bevisning som kopplar Kristoffer till kroppen. Christer Andersson har gjort analysen av topsningen som kriminalteknikerna gjorde på benvristerna. Och Christer berättar under rättegången vad han kommit fram till.
Ja, det vi har utfört här är en y-kromosomal DNA-analys. Och y-kromosomen är DNA som bara finns hos män. Och den är precis en helhet från far till son. Män som är släkt på fädernet kommer således då att ha samma y-kromosomala DNA-profil. Om man bortser från mutationer. Det här innebär att det är flera personer som kan ha samma y-kromosomala DNA-resultat. Och som ni ser på sidan 7 i delredovisning nummer 3 daterad 5 juli 2013.
Ja.
Då har vi för materialet S018 topsning högra benets brist. Då har vi påvisades y-kromosomalt DNA som kan jämföras mot person. Och resultatet talar i någon mån för att DNA kommer från Johansson, grad plus 1.
DNA som återfinns matchar alltså Kristoffers. Trots att det finns mycket bevisning som kopplar Kristoffer till brottet kvarstår fortfarande flera frågetecken. Framförallt kring att man inte kunnat hitta varken brottsplats eller mordvapen. Den 22 januari 2014 döms Kristoffer i tingsrätten till 14 års fängelse och ett skadestånd på 80 000 kronor till de målsägande, Bacharias föräldrar. Men alla parter överklagar domen. När fallet kommer till hovrätten tillkommer en ny bevisföring. På grund av osäkra omständigheter kring fallet och att man bedömer att det inte går att utesluta att Kristoffer handlat i affekt så sänks där domen från mord till dråp i april 2014. Det tas också med i bedömningen att det inte återfunnits någon brottsplats eller något mordvapen. Påföljden blir då istället 10 års fängelsestraff, men skadeståndet kvarstår. Du har lyssnat på Svenska Brott. Dagens avsnitt är skrivet av Karin Sofia Johansson. Mitt namn är Tove Wallner. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.